mycket. Som Yvonne sa inledningen så ska jag tala om och utifrån Sakarja bok. En intressant profet. Ni som var med förra söndagen kanske minns att jag talade om Haggai. Haggai eller Haggai. Och den boken kommer alldeles före Sakarja. Och de var egentligen samtida, Sakarja och Haggai. Jag ska återkomma till det helt kort, men jag vill läsa först en vers härifrån Sakarja bok. Det är den näst sista boken i Gamla testamentet också. Kommer ni ihåg vad den sista heter? Bra, Malaki. Sakarja 1:1 läser vi. Står det så här. I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekia, son till Iddo. Herrens ord kom till profeten Sakarja. Det är intressant att se att Sakarja är faktiskt den mest citerade boken i Nya testamentet efter en annan profet. Vem är det, tror ni? Alltså han är nummer två mest citerade. Ja, Jesaja. Jesaja är mest citerad i Nya testamentet. Efter det är det Sakarja. Han var samtida med Haggai. De var samtidigt, som jag sa. Sakarja började två månader egentligen efter Haggais första tal. Och det läste vi ju lite grann då förra söndagen. Och vi sa att Haggai, han talade om dåtid, nutid och framtid. Darejaves andra regeringsår, när var det? Jo, det vet man historiskt när det var. Det var 520 före Kristus. Då vet ni ungefär var vi befinner oss nu också. 520 före Kristus. Så det är länge sedan, det är 2500 år sedan det här. Men det är aktuellt för oss idag också. Det är ju det som är så spännande. När man läser Gamla testamentets texter så handlar det om oss idag också. Man kan inte ta det ur sitt sammanhang. Man måste alltid ha det i Gamla testamentets tid också. Men samtidigt gäller det oss också. Det är viktigt. Och vi ska titta på några lärdomar för oss idag utifrån Sakarja. De första åtta kapitlen, det handlar om templet väldigt mycket. Och templet, det skulle man kunna översätta till nutid, att det är ju församlingen idag och också den enskilde kristne. Paulus talar ju om att vi är tempel åt den helige ande. Så det är ju rätt att göra både det, de översättningarna egentligen, att det gäller församlingen där Guds ande bor, men också i den enskilde kristne är ju tempel. Och det är den första delen av Sakarja. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på det. Jag har fyra korta punkter där. Sen nästa söndag tänkte jag gå vidare med de resterande kapitlen. Bara plocka ur några saker. Och det är 9-14 då i Sakarja. Och det är många profetior där som handlar om Jesus. Det är det också inledningen här. Men vi ska titta på det lite extra då. Andra delen. Man kan säga att allt handlar om Jesus. Ju mer man läser Sakarja och läser de andra profeterna, ja, överhuvudtaget hela Gamla testamentet, så handlar det om Jesus. Allting egentligen. Allt pekar fram på Jesus. Det är den röda tråden. Och längre tillbaks, det är lite mindre av det idag, förekommer naturligtvis idag också, men längre tillbaks, gamla predikanter, speciellt inom väckelserörelserna då och pingströrelsen, det hittar man verkligen Jesus i alla möjliga detaljer i Gamla testamentet. Man hittar honom i varje bräda det står talas om, tyger, färger, stenar, snören, klädesplagg, geografiska platser, djurdelar, allt möjligt. Så hittar man Jesus. Det är ganska intressant. Och man kunde predika om olika saker, detaljer som man plockade ut. Jag tror ni känner igen det, i alla fall ni som är lite äldre. Ni har hört predikningar, inspirerade. Och människor, predikanter har upplevt att den heliga ande har visat dem någonting av Jesus. På olika saker som du hittar i Gamla testamentet. Zakaria, han var både präst och profet. Precis som ett par andra profeter, jag ska inte fråga er för nu blir det lite svårare. Men Jeremia och Hesekiel var det också. De var både präster och profeter i Gamla testamentet. Haggai, som vi talade om förra söndagen, som är samtida med Zakaria, han riktar in sig på den här Zerubabel som Yvonne nämnde inledningsvis här, som var ståthållare eller den politiska ledaren i Israel. Haggai talar mycket om honom, medan Zakaria riktar in sig lite mer på översteprästen, den andliga ledaren, Josua hette han på den tiden, den översteprästen. Jag tittar lite grann i illustrerat bibellexikon. Det kan vara bra att ta till ibland när man tycker att man inte kommer på något. Då är det bra att få lite extra hjälp och så. Men det fanns det ett citat som jag ska ta med som bara beskriver Zakaria helt kort. Synerna har något symboliskt, mystiskt och apokalyptiskt över sig. Mystiskt, symboliskt och apokalyptiskt över sig. Jag vet inte om du har läst Zakaria nyligen, men det är ganska mycket där som är lite svårt att förstå. Precis som en del andra böcker i Gamla testamentet, jag tänker profetböcker nu, syner man såg, man beskrev. Men sen finns det en bok i Nya testamentet också, och det är Uppenbarelseboken som finns väldigt många likheter också. Ja, fyra punkter har jag vill ta upp härifrån Zakaria bok. Det första som vi kan lära oss av, nummer ett. Rättfärdighet istället för fasta. Det vi gör ska göra för Herren, det ska vi göra för honom och inte för vår egen skull. Det handlar om att kunna göra gott också i det fördolda. Alltså, fast ingen människa ser mig så gör jag ändå det som är gott och rättfärdigt. För jag gör det för Herren. Och då står det så här i 7 kapitlet, 5-6 versen. När ni under 70 år har fastat och klagat i 5:e och 7:e månaden. Är det då för min skull som ni håller fasta? När ni äter och dricker är det inte för er egen skull. Ni gör det. Och sen står det i 9:e och 10:e versen, också i 7:e kapitlet. Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Och det Herren talar här genom sin profet till Israels folk, det är att man gjorde mycket för det yttre. Alltså man fastade till det yttre, men man förändrade inte sin inställning och lät inte Herren förändra sitt hjärta. Det var det handlar om. Och man fällde orättfärdiga domar och man förtryckte de som var små i samhället. De som inte hade någon röst. De hade det svårt. Och här nämner han de klassiska som nämns ofta i Gamla testamentet. Det är ju änkan, den faderlöse, invandraren och den fattige. Och det är ju någonting som är aktuellt för oss idag också. Att visa barmhärtighet mot de människor som är väldigt utsatta. Det finns en fara, menar profeten här, att bara söka Gud i svåra tider. Bara söka Gud för att få hjälp. Och jag tror vi känner igen det där. Kanske i våra egna liv också. Jag får ju gå till mig själv först. Och visst är det lätt att det blir så. Man fastade och bad. Israels folk gjorde det. Men vi kanske också gör det många gånger och söker Gud. Men vill inte förändra livsstil. Man håller fast vid det liv man har levt. Men sen till det yttre försöker man beveka Gud. Det kan också handla om att göra saker för att först och främst själv känna tillfredsställelse. För min egen skull, för att bli bekräftad. Det där är ju en väldig frestelse för oss alla. Och det talar jag till mig själv också. Visst gör man mycket för att bli bekräftad. Och det är ju väldigt mänskligt. Det gäller ju alla människor. Det finns ju ingen som är fri från det. Men det finns ju en risk att man gör det väldigt mycket också i Herrens tjänst, i Guds tjänst. Man gör nästan allt för att bli bekräftad. Och blir man inte bekräftad, då känner man sig misslyckad. Och att man inte har lyckats, så att säga. Man gör saker för att förtjäna Guds välvilja, kanske. Eller människors välvilja. För att människor ska uppskatta mig, och så vidare. Först och främst. Det här skrev man nyligen om ett ledarskap som har havererat. Jag tror det var tidningen Dagen som skrev om det. Att det finns, att det har ju varit väldigt, man läser ju om det ofta. Ledare för stora församlingar som har fallit på olika sätt. Det kan vara högmod och det kan vara ekonomiska oegentligheter och så vidare. Men just det här att människor kanske har sökt bekräftelse först och främst. Istället för att söka Guds vilja med sitt liv. Och man har känt sig väldigt bekräftande. Man har haft väldigt många människor som har lyssnat till en. Och som man har fått tala till. Och man har varit väldigt uppskattad. Och det är alltid en fara. Alltid en risk. Också i kristna sammanhang då. Och kanske speciellt i ledarskap. Det kan också handla om utbrändhet. Man söker bekräftelse hela tiden och man försöker vara Gud till lags och människor till lags och så går man i väggen till slut, man orkar inte längre. Det handlar om att söka Gud och söka hans kärlek, att hans kärlek och nåd ska få förvandla mitt liv. Och när hans kärlek och nåd får förvandla mitt liv, då får jag också kraft att tjäna honom med glädje och i frihet. Jag får kraft att orka vidare. Och det är det egentligen profeten också talar om här. Det handlar om att böja sig inför Gud och ge honom mitt hjärta. Guds nåd ger oss kraft att leva rättfärdigt, kärleksfullt och barmhärtigt. Och det är ett budskap till oss idag. Det gällde Israels folk på Sakarja tid. Det gäller oss idag också. För det andra står det så här, nummer 2. Kapitel 2, vers 13 läser vi. Var stilla inför Herren, allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Och så läser vi 10:e och 11:e versen också. Gläd dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Många folk skall den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Herren tar sin boning mitt ibland oss. Det är hans initiativ. Han kommer. Och var stilla inför Herren. Det tycker jag är ett fantastiskt budskap, att vara stilla inför Herren. Du har säkert tänkt en del på den bibelstället, den versen, när du har läst den någon gång. Men det är en fantastisk budskap att stilla ner sig, att vara stilla inför Herren. Så man kan lyssna in hans röst och uppfatta hans ledning i mitt liv. Det handlar inte om passivitet. Och det tror jag vi förstår. Men det kanske kan missuppfattas ibland att det är det. Nej. Det handlar om att göra det jag ska göra, så gör Gud det han ska göra. Det är Guds ande som gör verket, men sen måste ju jag lyda och göra min del för att Gud ska välsigna och göra det han gör. Det handlar om tro och förtröstan på samma gång. Som är både väldigt enkelt. Egentligen är ju tro och förtröstan väldigt enkelt. Det är ju egentligen inga svåra saker på ett vis. Men så oerhört svårt å andra sidan. Att tro på Gud och förlita sig på honom och förtrösta på honom i alla situationer i livet. Det är väldigt, väldigt svårt. Många gånger. Så det är dubbelt. På ett vis är det ju väldigt enkelt. För det är inte mycket jag behöver göra egentligen. Det handlar om att överlåta mig i Guds händer. Och sen bara lita på honom. Som har all makt i himlen och på jorden. Men det är som att det är någonting som stör kontakten med Gud hela tiden. Som stör den här levande tron som Bibeln talar om. Det är någonting emellan oss hela tiden. Och det tror jag vi får leva med. Jag tror det är en ständig kamp som vi får leva med hela livet. Ända tills vi är hemma i himlen en dag. Tro och förtröstan. Vi ska göra det vi kan. Gud välsignar inte lathet och bekvämlighet. Utan vi lägger våra liv i hans händer. Och jobbar hårt. Men i hans kraft. I den helige andes kraft. Och då orkar vi också. Och då finns det också en glädje i det vi gör. Men undret. Det här undret, det kan inte vi göra. Det som övergår vår mänskliga förmåga. Kan bara den helige ande göra. Vi kan inte göra något under eller mirakel. Utan det kan bara den helige ande göra. Vi kan göra vår del. Vi är väldigt begränsade. Men undret, det övernaturliga, det kan bara Gud göra. Och det är det vi måste förtrösta på. Det är det vi måste lita på. Att vi kommer till en punkt och vi inte kan göra mer. Utan det där stora undret, det fantastiska, det där som ingen människa kan göra. Det kan bara Gud göra. Och det handlar om att kunna lita på det. I 8:e kapitlet, 13:e versen. Och så ska vi läsa också 15:e versen i samma kapitel. Står det så här. Var inte ängsliga. Fatta mod. Står det i 15:e versen. Var inte rädda. Vi ska vara stilla inför Herren och lita på honom. Det var budskapet till Israels folk genom profeten. Det är också ett budskap till oss idag. Att lära oss leva i tro och förtröstan. Att lära oss lyssna in den där stilla rösten här inne som leder mig framåt. När ska jag handla? När ska jag låta bli? När ska jag tala? När ska jag låta bli? När ska jag vara tyst? När ska jag vittna? När ska jag inte? När ska jag göra det och när ska jag inte? Att vara ledd av Gud in i olika situationer. Vara lyhörd för hans röst och hans stämma. Vara stilla inför Herren. Sen för det tredje så läser vi så här i 4:e kapitlet, 6:e. Versen till 10:e versen står det. Och det handlar om att det handlar inte om mänsklig styrka eller makt utan genom Herrens ande. Då står det så här. Punkt 3. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Varken med styrka eller med makt utan med min ande säger Herren Sebaot. Vem du än är, du stora berg. Inför Zerubabel ska du bli till slät mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar. Nåd och välsignelse. Herrens ord kom till mig. Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också fullborda det. Då ska ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er. Det som föraktade den dag då den blygsamma början skedde. Det skall glädjas då det ser den utvalda stenen i Zerubabels hand. Det stora berget ska bli till slät mark. Gud kan släta ut varje berg, varje höjd som reser sig upp som motstånd. Herren kan göra det som är helt omöjligt för oss människor. Det är hans styrka, det är hans kraft det handlar om. Han som för fram slutstenen, det handlar om den stora finalen, sista stenen på templet läggs och det är liksom finalen. Då är det färdigt, det är klart. Och det här budskapet, det handlar ju om templet som Israels folk ska bygga här. För det var ju nerrivet, de ska bygga upp det igen. Men det pekar naturligtvis fram på Herrens tjänare Jesus Kristus. Också. En blygsam början står det här. Det står att de som förakta början tyckte det var väldigt lite och inte så märkvärdigt. De ska glädjas och se det fantastiska bygget när det är klart. Det står slutstenen. Jag vet inte om du tänker på vad det innebär. Men det är den översta stenen i en byggnad. Den som kröner själva byggnaden och håller ihop byggnaden. Slutstenen, den sista stenen, finalen. Det finns en annan sten som vi känner igen också. Det är hörnstenen eller grundstenen. Det är också intressant. Hörnstenen var den stenen som band samman två väggar. Liksom grundstenen som man la. Och här börjar då själva husbygget. Slutstenen är ju slutet. Men Jesus är också hörnstenen. Han är också början. Han är både början och slutet. Det talar ju, menar bibeltexten också om. Han är både början och slutet. Begynnaren och fulländaren. Vi räknar ofta bara med våra egna resurser eller andras resurser. Det är väldigt lätt att glömma bort att Gud, han kommer att göra det stora, det fantastiska, det ingen människa förmår göra. Ibland tror vi på det och ibland tror vi inte på det. Men Guds rike, det handlar alltid om Guds resurser som är obegränsade. Det finns inga gränser. Gud kan göra precis vad han vill. Det handlar om att vi överlåter oss åt honom och förlitar oss på honom. Och lägger våra liv i hans händer. Jag var inne på det nyss här att många gånger kämpar vi väldigt mycket i vår egen kraft. Och vi vill väldigt mycket, men det är lätt att man blir väldigt slutkörd. Och man orkar inte. För man på något vis arbetar man inte och lever inte i Guds kraft. Jag tänkte på, jag har hållit på och läst en bok. Jag har läst färdigt den alldeles precis. Om John Wesley. Intressant exempel här. Jag är fascinerad av de här personerna. De här starka förebilderna som har levt tidigare under historien. Det här är inte så länge sedan om man tänker under ett långt perspektiv. Det är 1700-tal vi talar om. Vet ni vem John Wesley var? Han som grundade metodiströrelsen, metodistkyrkan. Metodister hette de för de arbetade väldigt metodiskt. Fick det namnet. De tog det inte själv utan de fick det av andra. Och det är ganska intressant att läsa hans liv. Han var väldigt sträng, både mot sig själv och andra. Han trodde väldigt starkt på Gud. Och han satsade allt för att tjäna Gud. Men han hade ingen riktig frälsningsvisshet. Så det blev väldigt tungt och jobbigt många gånger. Han startade till och med Det heligas klubb. Kan ni tänka det? Det heligas klubb. Han och hans bror Charles Wesley. Charles är lite intressant överkurs, men 5 sånger i segertoner har författats av Charles Wesley, hans bror. Han var också med i Det heligas klubb. George Whitfield, en annan, han som började predika utomhusmöten, friluftsmöten och samlade tusentals människor. Han hade en tordönsstämma som man kunde höra hur långt som helst när han predikade. Och då hade man hade inga mikrofoner på den tiden. George Whitfield, också en metodist då, som predikade. De var med i den heligas klubb. Det var några väldigt starka personligheter kan jag tänka. Men John Wesley, jag vet inte hur det var riktigt med hans bror och Whitfield och sen var det ett par andra också, hur de hade det med frälsningsvisshet. Men John Wesley hade inte frid i sitt hjärta. Han kände att han skulle åka ut som missionär till Nordamerika ett tag. Jobba bland indianerna. Han reste dit. Jobbade där 2 år. Kom hem helt nedtyngd. Nästan deprimerad. Ingenting hade fungerat. Han hade inte fått vittna för några indianer. Och han hade inte fått göra alls det han hade tänkt. Det var väldigt misslyckat allting egentligen. Men han hade träffat på båten han reste över några kristna som hade den här, vi ska inte gå in på det, men det fanns en grupp i Hernhuttare och greve Sinsendorf borta i Tyskland, Tjeckien. Det var en grupp, en väckelserörelse. De hade upplevt Guds nåd Och han träffade några lärjungar till Zinzendorf på båten där som hade en stark förtröstan på Gud. Och det var till och med så att det var ett stort oväder. Det var det ju ofta på den tiden när man läser när de reste över havet och så där. Och det verkar vara nästan varje resa var det stormar och orkaner. Men han såg att de hade en förtröstan. De var inte rädda för döden. Medan John Wesley var livrädd för att dö. Och det gjorde ett väldigt starkt intryck på honom. Så han förstod att han saknade någonting. Han saknade Guds nåd och den helige andes kraft och visshet i sitt liv. Jag vet inte om du känner igen det där i ditt liv. Du kanske tänker hur det var innan du tog emot Jesus i ditt hjärta. Då kanske det var så. Jag vet inte hur du har det nu heller för den delen. Men det här är väldigt viktigt att vi får ha den friden. Han kom tillbaka till England igen. Och så småningom fick han göra den här erfarenheten av frälsning. Visshet att han varit Guds barn. Han blev också fylld av den heliga ande. Och så fick han börja tjäna Gud på ett helt nytt sätt. Men då är det intressant att tänka att han hade en bakgrund till och med varit missionär. Så överlåten var han innan han hade frälsningsvisshet. Jag tycker det visar någonting vilket gå han hade ändå. Men han blev helt förvandlad och Gud använde honom och tusentals människor kom till tro. Och metodismen växte ju och kom till många länder och har varit en stor kyrka och rörelse i senare kyrkohistoria. Då. Allt på grund av att han fick frälsningsvisshet. Han fick uppleva att det är den helige andes kraft det beror på, det är inte min egen kraft. Det är den stora skillnaden faktiskt när vi tjänar Gud. Är det min kraft eller är det den helige andes kraft? Det är ett budskap till oss alla. Jag känner att det är ett budskap till mig väldigt mycket också. Och det sista, helt kort bara. Ett rykte att Gud finns hos er ska spridas. Nummer 4. Ett rykte om att Gud finns hos er. Så här står det i 8:22-23. Många nationer och mäktiga folk ska uppsöka Herren Sebaot i Jerusalem för att beveka honom. Så säger Herren Sebaot. När tiden kommer ska 10 män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: vi vill följa er. Vi har hört att Gud finns hos er. Och så 2:10-11 versen igen. Vi läste den tidigare. Gläd dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Många folk skall den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Vi har hört att Herren finns hos er. Tänk vilket budskap, vilket vittnesbörd. Hedningarna skulle komma till Israel, till Jerusalem, för de hade hört att Herren finns i Israel. Men det gäller ju oss också idag att människor ute i samhället, människor runt omkring har hört att Herren finns hos er i församlingen i Lugnås. Herren finns, de har hört, de har känt, de har förstått. Det var ett budskap till Israel men också ett budskap till oss idag. Att människor ska förstå att Gud finns hos oss. Han tar sin boning mitt ibland oss. Det är inte för att vi är så duktiga och förträffliga och perfekta på något sätt, men att Gud finns hos oss, det är ju hela skillnaden. Hela skillnaden. Vi kan vara hur duktiga och bra och goda och nitiska som helst, men finns inte Gud ibland oss, då spelar det ingen roll. Då är vi bara en vanlig förening. Så rättfärdighet istället för fasta. Inte att vi ska ta bort fasta, det behövs också. Men vi måste förstå texten rätt. Man gjorde det till det yttre, men det handlar om hjärtats omvändelse. Leva rätt i hjärtat. Sen ska vi också fasta och be och söka Gud naturligtvis. Men att vara rätt inställning i hjärtat. Att vara stilla inför Herren. Det är viktigt att stilla ner sig, lyssna in och se att han jobbar. Det är han som verkar. Det är inte jag som strävar och kämpar utan det är Gud som verkar. För det tredje, det är inte mänsklig styrka eller makt, utan det är genom Herrens ande underet sker, miraklet sker, förvandlingen sker. Det är den heliga ande som gör det. Det är inte min duktighet det hänger på. Då går jag snart i väggen. Och ett rykte sprids att Gud finns hos er. Tänk vilket vittnesbörd. Amen.